växeln bara för att vi tog en liten törn med växeln med ettan.
Va? Har ni törnat tog med ettan också?
Ja, är det så märkvärdigt det? Och förresten så var det riktigt livat. Det kom 3 biffstekar och en pilsner utdansande genom styrhytsfönstren.
Det var ju alldeles förfärligt det här, kapten. Nå, var är Djurgårdsfärjan nu då?
Den är Nybroviken, sa jag.
Ja, men jag menar, hur ser hon ut efter allt det här?
Alltså, det vet jag inte.
Va? Vet inte, kapten.
Nej, för när vi skulle lägga till sig, ja, då hade vi nog lite god fart, sen. Och så tog vi törn i kajen. Ja. Och så sjönk hon.
Café 2 kanoner från 1943. Följ humorns utveckling i radio från starten för 100 år sedan i Radio Fynd. Jag heter Magnus Berg.
Och tillbaka här söndagen den 30 mars 2025 slår nu klockan 19 i Sveriges Radio P1.
Här är Ekot. USA kommer inte att få Grönland. Det skriver Grönlands nya regeringschef Jens Fredrik Nielsen på sociala medier. Detta som en kommentar till Trump-administrationens upprepade uttalanden om att ta över ön. För 2 dagar sedan så besöktes Grönland av USAs vicepresident J.D. Vance, som då riktade skarp kritik mot Danmark och hävdade att landet inte gjort tillräckligt för att hålla Grönland säkert. Och vi fortsätter med USA, för nu uppges att president Donald Trump är förbannad på Putin och hotar med ytterligare tullar mot Ryssland. Simon Isaksson är vår utsända i USA.
Ja, men det är ju NBC News då som rapporterar att Trump säger att han är arg och förbannad. Det här är då efter att president Vladimir Putin nyligen sagt att han vill se en övergångsregering i Ukraina och att han också vill göra slut på ukrainska trupper. Det här är uttalanden som Trump inte tycker går i rätt riktning för att nå en vapenvila. Och skulle det vara omöjligt att få till en vapenvila och Trump tycker att det är Rysslands fel, det är då han säger att han kan införa upp till 50% tullar på rysk olja, och också att andra länder som vill handla med USA inte ska använda rysk olja då heller. Och han säger att det kan hända när som helst i så fall, men han säger också att han ska prata med Putin i veckan i något form av telefonsamtal.
Och hur ska man då tolka det här från Trump? Han har ju tidigare varit i öppet bråk med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Vita huset och kallat Zelensky för en diktator.
Ja, det här är väl att för Trump att visa att han ändå också inte helt och hållet är på den ryska sidan som man får kritik för när han har varit hård och aggressiv mot Ukraina istället. Utan det här är väl sätt för honom att visa att han är balanserad. Ett sätt för Trump att visa att han är tuff mot båda sidor, så att säga, för att få det han vill.
Så har vår utsända i USA Simon Isaksson i samtal med Katarina Bojve. I Norrköping har en person förts till sjukhus med ambulans efter att ha hittat skadad, meddelar polisen. Och polisen misstänker att det är fråga om ett våldsbrott, men ingen person är ännu gripen. Ett försök att för första gången skjuta upp en bärraket för satelliter från Europa slutade med att raketen störtade och exploderade efter 25 sekunder. Raketen sköts upp från norska Andøya, och trots den korta flygningen så beskriver det ansvariga rymdbolagets grundare Daniel Metzler uppskjutningen som en succé. Vi fick nästan 30 sekunders flygfärd och kunde till och med bekräfta att vårt system för att avbryta en färd fungerar, säger han. Och det avslutar Ekot med Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Varför vill man kalla sig för ett visst smeknamn? Och varför vill man absolut inte bli kallad för ett annat? Ja, det bland annat handlar Kalle Linds snedtänkt om ikväll. Vi har programmet om en timme. Nu strax efter 19 är det dags för veckans upplaga av Konflikt. Och vi ska blicka österut den här gången. Xi Jinping har stöpt om Kina och vill se en ny världsordning. Vi hör om Xis väg till makten och hur Donald Trump kan ge Kina mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Programledare för Konflikt, det är Fernando Arias.
En gänglig tonårspojke traskar över torra kullar i norra Kina. Det är sent 60-tal och Mao styr landet med järnhand. Pojkens pappa sitter i fängelse, anklagad för att vara kontrarevolutionär. Själv har pojken, som andra unga stadsbor vid den här tiden, skickats ut till landsbygden. Där bor han i ett grotthus, långt bort från den styrande makteliten i Peking. Kanske vallar han får, eller konkar på tunga säckar. Det är i alla fall så han beskriver det idag. Men allt det där kommer att förändras. 50 år senare går den där tonårspojken, numera en reslig äldre man, upp på scenen under kommunistpartiets kongress. Bakom honom står de sex ledamöterna i politbyråns ständiga utskott och applåderar. Det här är Konflikt om Xi Jinpings väg till makten och om hur Trumps återkomst till Vita huset kan ge Xi mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Jag heter Fernando Arias.
Nu har jag tagit tunnelbanan hit ner till Himmelska fridens torg och det är en solig vinterdag här i Peking. Och säkerhetspådraget här runt torget är som vanligt enormt. Men det är rätt så tomt här på turister idag faktiskt.
Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Vi bad dig att gå ut på Pekings gator för att hitta liksom souvenirer eller annat som hyllar eller påminner om Kinas ledare Xi Jinping.
Precis, och redan innan jag skulle göra det så visste jag att det skulle bli ganska svårt. Den första butiken som jag går in i är en ganska vanlig liten butik i de här kvarteren som är turistkvarter. Det är fullt av t-shirts, plastfigurer, små katter, fluffiga mössor som ser ut som militärmössor och andra souvenirer. Nu går jag in i en affär här. De säljer statuetter och byster av ordförande Mao i guld. Och i hyllan här så ligger det högar av kylskåpsmagneter också med Maos porträtt bland annat, också i guld. Men ingenting med Xi Jinpings bild på vad jag kan se. Jag ska fråga här. Och jag håller upp de här kylskåpsmagneterna med bilder på Mao och så frågar jag om de har något motsvarande eller något annat med bild på Xi Jinping. Jag ska kolla, säger butiksbiträdet och börja titta runt sig, fråga sina kollegor. Men till slut så säger hon att de har inte något. Ingen kylskåpsmagnet eller t-shirt, inget vykort. Så jag går vidare till en annan butik i närheten. Men där är resultatet samma. Ingen säljer något med Xi Jinping-motiv här. Men så till slut så hittar jag faktiskt något. Det är en affär som ligger en bit därifrån på en annan liten bakgata där norr om Himmelska fridens torg. Och då hittar jag Xi Jinping. Hans bild hänger i ett slags halsband eller någon form av medaljong på en vägg precis bredvid dörren. Och på bild så är det Xi Jinping och hans fru, den kända folksångerskan Peng Yuan.
Det finns en där hans bilder är tillsammans med de andra ledarna och han är i förgrunden som den största bilden. Det är nästan som medaljer som hänger i röda snören med en röd tofs under och det finns Xi Jinping, det finns Mao Zedong. Men det är det enda som jag har hittat på turistgatorna här.
Men Moa, vad beror det här på? Alltså, man brukar ju förknippa diktaturer med att det är någon slags personkult, att man liksom vill sälja bilden av den stora ledaren på alla sätt som man kan. Varför är det här kontroversiellt?
Ja, i Kina så fanns det ju en enorm personkult kring Mao Zedong, som den första ledaren för Folkrepubliken. Och partiet förbjöd personkult på 80-talet efter att man såg hur det hade gått under Mao när han utövade sin välja makt. Det gick ju väldigt illa, tiotals miljoner kineser dog. Och då ville man bygga ett system för kollektivt ledarskap. Men när Xi Jinping blev ledare 2012 så började han liksom centralisera makten igen. Och då började det för första gången sedan Mao byggas upp liksom en personkult kring honom. Han kallades för Xi Dada, som betyder pappa Xi, och det dök upp massa tecknade serier och annan liksom merch och olika videos. Men sen när han valdes om 2017 så började liksom någonting förändras. Det var som att man började se lite annorlunda på det här uppbyggandet av personkult. Och jag tror att det som jag såg ute i butikerna, att det kan vara liksom en fortsättning på det. Och jag tror att det också hänger ihop med att det finns kvar liksom en opposition inom partiet mot att det växer en personkult kring ledaren. Man minns vad som hände under Mao, det har ingen glömt. Xi Jinping har ju visserligen gjort sig av med alla sina tydligaste antagonister där uppe i partitoppen, men han måste ju fortfarande hålla sig väl med partiet för att behålla sin makt. Och det kan ju också vara så att Xi Jinping är nöjd, att han tycker att det räcker med att hans politiska ideologi är inskriven i partikonstitutionen som enda liksom ledare jämte Mao, att han nöjer sig med ett slags mytskapande. Och när jag gick på stan så tänkte jag också att trots att det inte fanns några bilder på Xi Jinping så är ju hans närvaro överallt, genom till exempel alla övervakningskameror som finns överallt, som på något sätt symboliserar det Kina som han har byggt upp.
Therese Rosenvinge, producent för Konflikt. Xi Jinping, en diktator som vill verka utan att synas.
Ja, precis. Men verkar, det gör han ju på många sätt. Både i Kina men också runt om i hela världen. Och speciellt nu med att USA ritar om den säkerhetspolitiska världskartan.
När nu Trump gör reträtt från FN, från det multilaterala samarbetet, lämnar Parisavtalet, lämnar Världshälsoorganisationen.
Det här är Malin Aut, direktör för Kina-programmet på Raoul Wallenberg-institutet.
Lämnar FNs människorättsråd och så vidare och så vidare. Så kliver Kina upp och presenterar sig som en ny leverantör av de här kollektiva nyttigheterna. Och det kommer ju leda till att Kina får ännu större inflytande.
Och vi ska återkomma till henne senare när det gäller just hur Kina och Xi Jinping kommer spela sina kort nu i relation till USAs internationella agerande. Men jag tänker då att för att först förstå vilka kort Xi har på hand, hur han beter sig, hur han ser på makt och på världen, för att verkligen förstå det där, så måste vi ta det från början.
Perfekt.
När Xi föds 1953 har bara 4 år gått sedan Mao utropat Folkrepubliken. Och Xi Jinpings pappa, Xi Chongqun, är en av Maos allra närmaste. Xi och andra barn till kommunistpartitoppar i samma generation, de ses som revolutionärernas arvtagare. Taizi brukar de kallas. Kronprinsar.
Man kan säga att man tillhör den kommunistiska adeln, som du också har beskrivit, den röda adeln.
Oskar Almén, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut med inriktning på just Kina och Asien, kommer hjälpa mig att berätta den här historien om Xi. Och jag ringer också upp den tyska journalisten Adrian Geigs. Hello Adrian.
Hello. How are you?
Under 00-talet Kina-korrespondent för magasinet Stern och senare författare till flera böcker om Kina.
Among them Xi Jinping, the most powerful man in the world.
Och som kronprins placeras Xi Jinping i en elitskola i Peking. Han växer upp innanför partihögkvarteret Zhongnanhais tjocka murar.
Compared to the normal Chinese population in that time. They lived a privileged life.
Men Mao är en riktigt paranoid diktator. Han börjar snart se fiender överallt och vill rensa ut sina rivaler. Och när Xi Jinping bara är 9 år riktas plötsligt blicken mot Xi Jinpings pappa, Xi Chongqing.
And what he was accused for was kind of ridiculous.
Pappan, Xi Chongqing, anklagas för att stötta en novell som hyllar Maos revolution och en specifik revolutionär som stred vid Maos sida, berättar Adrian Geigs.
So there should be no problem with this book, but Mao found that this revolution was praised too much, so that it looked as if he could be even better than Mao himself. And Mao even said, now they even use the novels for the counter-revolution.
Pappan faller i onåd hos partiet och placeras i husarrest. Men det här är ändå bara en försmak av vad som väntar familjen Xi. Slutet av 60-talet. Mao drar igång kulturrevolutionen och Xis pappa är en av många som förutmjukas offentligt, straffas och fängslas. Av sitt eget parti alltså. Maos ideologiska kampanj med alla utrensningar, den kopplar grepp om hela det kinesiska samhället.
En murbräcka eller någon slags brutal massaker genom, som rev igenom hela kommunistpartiet. Så väldigt många av de här då medlemmarna och den här högt uppsatta kommunistpartimedlemmarna blev drabbade på olika sätt.
Ingen kunde liksom känna sig säker egentligen.
Jag tror att på ett sätt så var det väl där ett kollektivt trauma för alla som ja, för egentligen hela kinesiska befolkningen, men framförallt inom kommunistpartiet.
Och hela familjen Xi stämplas som förrädare av partiet. Xi Jinpings halvsyster dör och det finns rapporter som pekar mot att hon drevs till självmord. 15-åriga Xi Jinping, samtidigt han rycks nu upp från huvudstaden och skickas ut på den fattiga landsbygden. Vad han har för sig där, det är omöjligt att undersöka eller forska om i Kina idag, eftersom det är olagligt att publicera sånt som kan anses handla om de högsta ledarnas personliga liv. Men propagandamyten om Xi är full av hjälteberättelser från just den här tiden. Om hur Xi bor där i ett enkelt slags grotthus, bär väldigt tunga säckar vete, hur alla i byn där ser upp till honom och så vidare.
Primitive looking caves and the surrounding soft dirt mountains.
Idag är den här platsen ett så kallat rött turistmål och historien skildras också i Kinas stats-tv.
Tell just part of the story of the hard life that gave Xi Jinping his foundation for the future.
Men Xi Jinping, han kommer återvända till Peking. Och här kommer vi in på det personliga mysteriet som alltid blir en stor del i berättelsen om Xi. Han söker sig tillbaka till sina rötter i kommunistpartiet. Ihärdigt dessutom. Hans ansökningar avslås gång på grund av hans familjebakgrund innan han till slut får gå med i partiet.
Så trots att det var partiet som fängslade hans pappa och kanske till och med bidrog till att hans syster dog, så vill Xi bli en del av kommunistpartiet?
Ja, precis. Och det här är det populärt att psykologisera kring. För Xi gör ju alltså inte som man kanske tänker vore givet att ta avstånd från partiet, utan han gör precis tvärtom.
He decided to become even a more active supporter of the system, to even more active study the speaking on the writing of Mao Zedong. He decided to avoid being a victim again.
Både far och son Xi släpps in i värmen igen och Xi Jinping blir lokal partitjänsteman. Längst tid spenderar han i Fujian-provinsen och han påbörjar en långsam men stabil klättring inom kommunistpartiet. Och en utmärkande sak, det är att Xi håller låg profil. även vid de tillfällen när det stormar som mest runt partiet.
After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. They're shouting, stop the killing and down with the government.
1989, massaken vid Himmelska fridens torg, när drömmar om demokratiska reformer krossas brutalt av militären. Många som demonstrerar är själva partimedlemmar. Det blir konflikter i partitoppen. Men Xi Jinping, han befinner sig vid den här tidpunkten långt från universitetsstädernas protester. Och ja, han jobbar på ute i sin provins. Och nu i slutet av 80-talet, då har Xi hittat en ny känd fru. En patriotisk sångerska.
Det var en skaplig pipare där.
Framförd i mörkgrön militäruniform dessutom.
And she was famous long before he became famous. So in that time there was a kind of celebrity interest. Who is Peng Lian, this singer, and who is her husband?
Och en intressant sak här under 80- och 90-talen, Fernando, det är just att Xi gång på gång håller sig undan tidens politiska korruptionsskandaler som blir fler när Kinas ekonomi växer. Till exempel vid millennieskiftet när en enorm smuggelhärva avslöjas i just Fujian-provinsen.
A multi-billion dollar smuggling ring for goods including cars and oil through the port in Fujian province.
Det här blir slutet för en lång rad politiska karriärer och flera inblandade döms också till döden. Men Xi Jinping, han stod kvar intill all dramatik och det finns inga kända belägg för att han var inblandad heller. 2007 befordras han till Shanghai och sen väljs han till slut in i politbyråns ständiga utskott, det högsta organet och den yttersta makten i Kina. Med 8 andra män går han upp på scen och blir presenterad för världspressen.
Men här så är han inte Kinas högsta ledare än?
Nej, inte än. Men Xis resa mot makten, den fortsätter. Och nu är vi vid en tidpunkt när det råder väldigt mycket optimism runt Kina. Ett utåtriktat Kina ska stå värd för OS 2008. Och omvärlden har förhoppningar på ett öppnare land. Hela områden i Peking rivs samtidigt för att ge plats för nya, modernare skyskrapor, polerade esplanader, nya tunnelbanelinjer, därtill alla svindyra arenor. Peking välkomnar er, sjunger de kinesiska artisterna i den här OS-låten. Kina ligger verkligen i för att visa upp ett modernt ansikte. Och Xi Jinping, han får en nyckelroll i att förbereda spelen, berättar Adrian Geigs.
And this was like a chance for him to like to show himself, like a test, so to say, that he's able to be a very high leader.
And did he deliver?
Certainly he did. I mean, this was a time when I lived in Beijing and the Olympic Games, they had been very successful from the point of view of China and of the leadership of China.
Beijing, you are a host to the present and the gateway to the future. Thank you. Grazie mille.
Okej, Therese, så Xi född som en kronprins, men sen, hur ska man säga, ser allt ut att gå åt skogen för honom. Men sen så jobbar han sig tillbaka till maktens korridorer och blir 2008 kanske kronprins igen, kan man säga så?
Ja, verkligen. För nu är han också formellt vicepresident. Så 2012, när det sen är dags för president Hu Jintao att kliva åt sidan och andra så kallade kronprinsar har fallit i skandaler under åren, då är det Xi Jinping som står ensam där först i ledet.
Xi Jinping同志讲话.
Let us warmly welcome...
Nu blir Xi generalsekreterare för kommunistpartiet, därmed också ordförande för staten, alltså president, och han får också makten över militären. Och här finns det vissa förhoppningar om att den nya ledaren Xi Jinping kanske ska öppna upp samhället mer, säger Adrian Geiges.
Even people thought he might become something like a Chinese Gorbachev.
Men de som hade såna förhoppningar, de blir snabbt besvikna. Xi sätter direkt tonen framåt och lanserar den kinesiska drömmen, en nationalistisk vision om ett starkt och mäktigt Kina. I Kina börjar kontrollen över allt och alla nu öka. Och Xi tar övervakningssamhället till helt nya nivåer.
Extended the repression that at least to that extent was surprising to the most observers.
Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter.
Hej.
Under de här åren när repressionen och övervakningen i Kina kraftigt skalas upp, då är ju du där. Du är radions korrespondent i Peking.
Mm, man såg efter bara ett par år med Xi vid makten att det här, det blir något annorlunda. Mm. Inte minst så slog Xi Jinping till mot det som precis innan hade varit ett lovande försök att få igång ett rättssamhälle, kan man säga. Där advokater fick större spelrum, där människor kunde väcka talan till och med mot staten och se fram emot mer och mer ordentliga rättegångar som var öppnare än tidigare. Och det fanns en förhoppning även bland högt uppsatta personer inom rättssystemet att det här var reformer som bara skulle fortsätta. Som om det vore en naturlag att har man börjat så fortsätter man den här typen av reform. Men Xi Jinping var ju väldigt tydligt rädd för att om man fortsatte så här så skulle man sluta som i väst med en delad makt. Alltså en makt som är delad mellan olika institutioner i samhället, så att det blir en dragkamp och en maktbalans, brukar vi kalla det. Det är Xi Jinping livrädd för. Mm. I hans värld så är det katastrof om domstolarna går åt ett annat håll än regeringen, och det är en katastrof om regeringen går i en annan riktning än partiet. Det får inte hända. Samma sak med medier som vi uppfattar som, vi kallar det ibland för tredje statsmakten, som kan granska och kontrollera och åstadkomma förändring genom att upplysa människor om vad beslutsfattare faktiskt har gjort och konsekvenserna av politiken, helt enkelt. Mm. Men där satte Xi också ner foten snabbt efter, bara kort efter att man hade gjort massingripanden mot advokater. Och gick ut och höll tal på med de stora mediehusen, ett berömt tal numera, där han sa att medierna ska bära partiets efternamn. Och alla förstod ju precis genast vad det här betydde, att det är slut på de här reformerna.
Mm. Och det där stängda samhället som Xi skapar och verkar för, det har ju fått en hel del konsekvenser. Jag vet att du har pratat med många som bland annat har lämnat eller funderar på att lämna Kina på grund av det, som inte längre liksom ser att de har en plats i Kina. Så vet man hur många det är som har lämnat landet?
Det är svårt att säga hur många. Vi har ju haft pandemin också, när färre kunde resa överhuvudtaget, och naturligtvis vet man inte vad folk har i skallen när de reser. Det har alltid varit människor som har levt utanför Kina som har kommit tillbaka eller inte kommit tillbaka. Men om man tittar på vad folk säger, så människor i vissa kretsar, och då är det ju särskilt de som var i den mer reformvänliga falangen av partiet eller som var helt motståndare till partiet. I sådana kretsar så kan man se en väldig uppgivenhet, och människor som säger att alla mina vänner har lämnat Kina eller alla funderar på att lämna Kina. Att i vissa kretsar har det på något sätt varit något man måste ta ställning. Ska vi lämna Kina nu? Och jag var nyligen i Kanada och träffade en sån familj, en kinesisk barnfamilj som bor i en radhuslänga på en grön gård i Toronto. Mamman i familjen, Zin, bjuder på blomte och mördigskakor medan hennes son spelar tv-spel med en kompis på övervåningen. Fram till för 3 år sedan arbetade hon för kvinnors rättigheter på en icke-statlig organisation i Kina. Och hon beskriver hur det var 2015, året då Xi Jinpings hårdnande politik slog igenom.
I Guangzhou, en gång när vi var en familj och såg på nyheterna att de började sätta jurister. 然后那年 3月8号之前我的朋友女权无姐妹其中好几个都是我的朋友然后他们被抓。
Vi satt och åt en dag i Guangzhou och fick nyheten om att de börjat gripa advokater i Peking. Och innan kvinnodagen på våren det året hade de 5 kända feministerna som var mina vänner gripits.
当时就在北京很正常的我只是在上班而已你也不会觉得这个工作有什么很特别的价值属性。
Sommaren 2015 genomfördes en kampanj riktad mot advokater som inte följde kommunistpartiets linje. Flera av dem torterades eller fick långa fängelsestraff. De här händelserna påverkade allt och när jag återvände till Peking på hösten samma år kände jag att stämningen bland de människor och organisationer jag arbetade med var annorlunda. Jin märkte att hennes kollegor blev färre, att deras organisationer stängdes eller att de blev gripna. Eftersom Jin arbetade i Guangzhou i söder, som brukar vara lite friare, trodde hon ännu länge att det fanns en framtid i Kina. Men 2019 slog Peking till mot demokratirörelsen i Hongkong som anklagades för uppror, separatism och för att arbeta med utländska krafter för att undergräva Kina.
就从19年到22年走之前被喝茶也比以前多很多.
Jag blev också tvungen att dricka te med polisen mycket oftare. Det hade knappast hänt förut, säger Jin och använder ett förskönande uttryck för att bli inkallad till förhör.
最严重的有一次我一个人带着小朋友在家，然后就那次真是吓到我，就直接是被叫到了公安局里头去。
Den allvarligaste gången var jag ensam hemma med mitt barn och blev inkallad till polisstationen. Då ringde jag min man snabbt och bad honom komma och ta hand om barnet. Samtidigt märkte hon hur världen av fristående organisationer som hon tillhörde blev allt mer påverkad och började splittras.
一直到19年我都觉得这个事情是在继续发展的，就是有一些事情不能做嘛，那我就做另外一些嘛。
Ända till 2019 trodde jag att det fortfarande utvecklades i rätt riktning. Men sen började vissa uttrycka att Pekings tillslag mot Hongkong var nödvändigt. Då ville jag inte stanna längre. Och hennes sons skolgång var en viktig orsak till det. Jag bets in att ge ett exempel på varför hon inte ville att hennes son skulle gå på en skola i Kina. En sak jag verkligen inte tycker om var att läraren under de par åren han gick på dagis bad oss att ta bilder på oss själva när vi svarat på studiefrågor i något som kallades säkerhetsplattformen på WeChat. Jag ogillade verkligen det, säger hon. Deras dagis var ändå okej, inte så mycket patriotisk undervisning, men ändå obligatoriskt att följa ett program på statlig tv som heter Första lektionen, där kändisar sjunger patriotiska sånger och sånt. Det vill jag inte, säger hon.
小学那就逃不过，小学他们就从
Så snart lågstadiet börjar blir det massor av ideologisk undervisning, som att ta på sig den röda halsduken, säger Jin, som bestämde sig för att lämna Kina. Jag övertygade mina föräldrar, men det tog ett tag innan jag övertygade min man. Han är byggnadsingenjör. Och intrycket vi fick när vi studerade i USA var att Nordamerika är färdigbyggt medan Kina fortfarande utvecklas. Så för en byggnadsingenjör är möjligheterna fler i Kina, säger Jin. Hennes man Zhou fyller i. Det var så i början, men sen tänkte jag på den lite större bilden. Jag är ju inte heller särskilt förtjust i den där sortens undervisning och det kändes viktigast att hela familjen fick vara tillsammans, säger Joe. Efter ett par år i Kanada har båda fått arbeten de är nöjda med. Han fortsätter arbeta som byggnadsingenjör och hon har vidareutbildat sig till juristbiträde. Men för dem, precis som för många andra kineser jag träffar i Kanada, är känslan av övervakning svår att skaka av sig.
What do you do now?
Det är en stor sak att försöka lista ut vem man kan lita på. Och på ett café i Toronto satt jag bredvid när två kafégäster, en från fastlandskina och en från Hongkong, började samspråka och tog upp problemet.
Yeah, I just wonder, like, when you get to know new friends coming in from mainland, how do you build up trust?
Generally, I make a strategy that I will declaration of my openly.
Okay,
I said I'm a fancy. I don't care what you are, like fancy. I opposite totally
De som lämnar Kina av politiska skäl är ofta försiktiga när de träffar andra kineser, och mellan Hongkongbor och fastlandskineser finns dessutom en språkbarriär. Men Joe och Chin har gemensamma bekanta, och Chin förklarar för Joe att hans lite ovanliga strategi är att vara helt öppen med att han är oppositionell.
It's okay if you just say I don't like Beijing, or I criticize on Beijing, or even I publicly say China is a fascism country now. But that's it. Just that. I want to say more one thing, a interesting story.
Okay.
You know, I found that my high school classmates migrated here.
Nyligen upptäckte Jim på WeChat att en av hans goda vänner från gymnasiet också emigrerat till Kanada och bodde bara några kvarter bort. De bestämde sig för att ses och dricka kaffe. Hon frågade Jim varför han lämnat Kina, och han svarade på sitt ovanligt rättframma sätt.
Then she disappeared.
Mean that
Då försvann hon. Hon slutade svara på mina meddelanden och har inte hört av sig sedan dess. Chin förväntar sig inte att träffa henne igen, eftersom hon uppenbarligen inte gillar oppositionella. Joe å sin sida är förvånad över hans öppenhet.
Many people, they're not taking off their face mask.
Joe har lagt märke till att de flesta Hongkongbor som demonstrerar i Kanada gör det med munskydd över ansiktet för att inte riskera att deras kvarvarande släktingar i Hongkong ska bli förföljda. Sin berättar att hon alltid ligger lågt och först tar reda på vad en ny bekantskap tycker. Om jag är på en aktivitet med många kineser säger jag ingenting. Jag lyssnar på vad de andra säger. Men de är också väldigt försiktiga. Det har alla gemensamt, säger hon. Om jag blir vän med en annan kines är det efter att någon rekommenderat. Eller så kan det hända ibland att man efter en längre tid lär känna någon man tror att man kan lita på bland de andra föräldrarna på skolan. Om man till exempel kan få en uppfattning om vad de tycker om covid-karantänen i Shanghai, eller vad de tycker om kommunistpartiet.
Hanna Salberg, den här familjen som du träffade beskriver ju det där hårda klimatet i Kina som också märks långt utanför Kinas gränser. Men kan man veta någonting om vilket stöd Xi har i Kina trots att det är en diktatur?
Han har stöd. Man kan säga att hans sätt att bekämpa korruptionen har ju varit något som folk har älskat, eftersom korruptionen och att de som har stått nära makten och kan stoppa pengar i egen ficka, det är ju någonting som man ser som sina stora skam, ett stort problem. Och att Xi gjorde det till sitt vallöfte som han har följt upp på under de här åren, låt vara på ett sätt så att han tycks samtidigt effektivt eliminera sina motståndare med de här antikorruptionskampanjerna. Men han har ändå gjort korruption och också den här typen av överflöd och lyx som tidigare var förknippat med makten till något ofint istället för något eftersträvansvärt. Han har liksom haft en mer klassisk röd kommunistparti nimbus omkring sig, och det är ju någonting som många människor uppskattar, eftersom de uppfattar det som att det nya Kina med väldigt stora inkomstskillnader och klassklyftor är sämre, och att de lämnar tillbaka till ett annat Kina med en starkare sammanhållning. Och där fungerar Xi Jinping väldigt bra. Och så ska man säga att bland som ingenjören som vi hörde i reportaget, ingenjören i Toronto som tvekade om han skulle lämna Kina eller inte, han är ganska typisk därför att många, även om de inte kanske skulle vilja rösta på kommunistpartiet, så är det väldigt praktiskt för dem att leva i Kina och de känner ändå en tillförsikt att inom deras yrkesområde så kanske den kinesiska marknaden är den allra mest attraktiva i hela världen. Det kan gälla forskare också, det kan gälla människor som jobbar inom de här fälten som man verkligen satsar på. Där man kan fortfarande känna en slags optimism.
Det här är Konflikt om Xi Jinpings väg till makten och hur han förändrat Kina. Therese, vi slutade ju berättelsen om Xi åren efter att han blev Kinas högste ledare. Och när han tar liksom Kina tillbaka till ett kontrollsamhälle. Men hur ser det ut idag? Alltså hur utövar han den där makten? Och vad kan vi vänta oss?
Vi kopplar upp Björn Djurberg, precis som Hanna Salberg, en av våra tidigare Kina-korrespondenter. Björn är en av få personer som på senare år har stått öga mot öga med Xi Jinping när han bevittnade ett avgörande ögonblick i historien om Xi.
Jag tycker att han är otroligt svår att läsa. Minspelet är väldigt kontrollerat, men han har ändå en pondus, en självsäkerhet, även om det också märks att han blir äldre.
Nu är vi framme vid 2022. Det är sista dagen på den 20:e partikongressen i Peking och Xi ska presentera sin politbyrås ständiga utskott.
Och det är en väldigt röd sal, alltså några våningar upp i folkets stora sal som jag är. Tänkte då djupröda stoppade stolar, det är röd heltäckningsmatta, en röd scen som byggts upp med stor röd bakgrund. Och insprängt i allt det där röda finns gult eller kanske guld kan man säga, särskilt utmärkande då de här bastanta, sirliga guldutsmyckade pelarna som sträcker sig upp mot taket. Vi journalister på plats uppmanas för det första vara tysta, för det ska inte bli någon frågestund, får vi veta. Och för det andra uppmanas vi applådera när de guldfärgade dörrarna till slut öppnas längst ner i salen och 7 män marscherar ut på ett utspritt led. Längst fram Xi Jinping, såklart. Och männen som följer, de applåderar också medan då Xi Jinping vinkar lite lojt mot oss som sitter där och mot kamerorna. Jag satt så nära så att jag också såg att han höll på att öppna och stänga handen under podiet när han talade till oss journalister. Och jag minns att jag noterade det där, men jag har ingen aning om det har någon betydelse, men det är en bild som dröjer sig kvar.
Och det stora och väldigt definitiva som händer här nu 2022, det är att Xi, efter att först ha avskaffat tidsbegränsningen för presidentens mandatperioder, cementerar sin makt som kärnledare för kommunistpartiet.
En förändring som gör det möjligt för Xi Jinping att vara både president, att leda militären och vara generalsekreterare för kommunistpartiet på obestämd tid. Och det i kombination med att det inte riktigt finns någon efterträdare på kartan då gör att det ser mycket sannolikt ut att Xi Jinping kommer sitta kvar under många år till. Det är en allvarstyngd stund, vet jag att jag tänker. De här 7 männen och framförallt då Xi Jinping, vilken makt de har över så mångas framtid.
Men det här sker mitt under coronapandemin och Xi Jinping har blivit tätt sammankopplad med Kinas så kallade noll-covid-politik. Övervakningen tas på nytt till helt nya nivåer med smittspårningsappar, tvingande tester, ständig registrering.
För många är väldigt plågsamt, de här hårda restriktionerna, återkommande långa lockdowns av mångmiljonstäder till och med.
Senhösten 2022, efter partikongressen, börjar folk protestera mot nollcovid-politiken.
är det som kommer att kallas A4-revolutionen.
Precis, eftersom att vissa då håller upp tomma vita papper i protest mot censuren. Ovanligt nog då så finns det enstaka klipp som det vi hörde här när de som protesterar också ropar efter Xi Jinpings avgång. Något som jag skulle säga är farligt och extremt ovanligt.
Men protesterna de trycks snabbt undan. För Xi Jinping och kommunistpartiet de har ju riggat hela samhället kan man säga för att snabbt kunna agera mot just såna här saker. Ingenting får ju på något sätt hota Xis och partiets makt.
Du lyssnar på Konflikt om Xi Jinping. Och vi har hört hur Xi använder sin hand för att styra Kina. Men kommer han också kunna förverkliga sina visioner utanför landet? Therese, det mest konkreta utrikespolitiska målet för Xi Jinping, det handlar ju om Kinas närområde. Och att som han själv formulerar saken, återförena Taiwan med fastlandet, med militärt våld om så krävs. Men Xis globala vision är större än så.
Och vi återvänder nu till Kina-kännaren Malin Out på Raoul Wallenberg-institutet. Så här sammanfattar hon vad Xi vill.
Att Kina ska få det inflytande på internationella standarder för allt det vi nu ser liksom utvecklas av standarder för AI, standarder för klimatet, allting sånt, att Kina ska ha stort inflytande, större än USA. Så att Kina ska ersätta USAs roll som USA ju har haft sedan slutet av andra världskriget. Det är det som är Kinas ambition och mål, och nu med Trump vid makten så ser det ut som att det målet har kommit väldigt mycket närmare, och jag tror ärligt talat snabbare än vad Xi Jinping kunde drömma om.
Så nu är vi tillbaka vid den där kinesiska drömmen som Xi lanserade, där Kina vill återta en plats som stormakt. Men man vill göra det här på ett helt annat sätt än USA, förklarar Malin Out. Och här blir FN ett väldigt viktigt verktyg för Kina.
Nej, men jag tycker att Kinas ambitioner och strategier i FN ofta har missuppfattats eller underskattats, inte minst av USA. För Kina har aldrig tänkt sig att man ska ersätta FN, utan Kina jobbar mycket aktivt och strategiskt på att omforma FN inifrån.
Så Kina vill alltså inte rasera internationella organisationer utan förändra dem inifrån. Och en tydlig strategi då är att definiera om olika begrepp. Vad är mänskliga rättigheter? Vad är demokrati?
Xi Jinping, eller Kina numera, kallar ju sig världens mest genuina och effektiva demokrati. Det handlar om en berättelse om Kina som utmanar västerländsk hegemoni, så att man utmanar den USA-ledda så kallade liberala internationella världsordningen och vill ersätta den med en världsordning som är kinacentrisk och där staten spelar den tunga rollen och inte icke-statliga organisationer eller individens rättigheter och så.
One belt, one road. China's proposal for enhanced trade links by land and sea has become...
Och det här vi har är en tydlig inramning för det här strategiska arbetet. Det som Xi under de här åren kallar för den nya sidenvägen. Belt and Road Initiative.
The Belt and Road Initiative aims at achieving a win-win outcome by promoting connectivity among the continents of Asia, Europe and Africa and their adjacent seas.
Och här har Xi lanserat nya projekttitlar som Global Development Initiative och Global Security Initiative. Men oavsett kostym så är logiken densamma.
Kina jobbar väldigt transaktionellt, så att de lån, liksom det bistånd eller de lån som Kina ger för infrastrukturprojekt och så i Sydostasien, Afrika, Latinamerika, då förväntar sig Kina och får också politiskt stöd i retur.
Okej, så en slags byteshandel ungefär.
Ja, och enligt Malin Out så lyckas Kina väl.
Så man kan säga att mottagare av BRI projekt. Länder, de röstar också med Kina i FN, inte minst i frågor som är väldigt då viktiga kärnintressen för Kina, som till exempel Taiwan.
Ja, och tar vi Taiwan då, Xis stora utrikespolitiska mål, så samlar Kina där ett allt större stöd för sin linje att Taiwan är en del av den nuvarande folkrepubliken Kina och för första gången borde styras av kommunistpartiet. Och den australiensiska tankesmedjan Lowy Institute, de har i år kommit med färsk data på det här, där det framgår att idag skriver 89 FN-länder under på Kinas linje om en så kallad återförening med Taiwan.
Alltså 89 länder?
Det är många, och det här stödet kommer alltså i hög grad från delar av världen som brukar kallas det globala syd. Och många har nog också koll på att Xi och Putin står varandra nära. Gränslös vänskap brukar ju de betona. Och om vi blickar mot vår egen kontinent Europa, då går det ju verkligen att se framför sig nu hur Xi sitter och studerar Trumps agerande. För även om Bryssel gärna vill minska Europas beroende av Kina och de senaste åren kallat Kina för en systemrival, så ser de europeiska länderna många skäl att vända sig till Kina, vilket man också gör, inte minst för den gröna omställningen. Och så finns det länder i Europa som stödjer Kina väldigt helhjärtat.
Taiwan je Kina, da to piše u povelju Ujedinjenih nacija, kako i oni podržavaju.
Vem är det här?
Det här är Serbiens president Aleksandar Vučić, som från en terrass utanför regeringspalatset i Belgrad förra våren säger att Taiwan tillhör Kina. Nedanför en applåderande folkmassa, och så intill Vučić en applåderande Xi Jinping på statsbesök. Kina har investerat massor i Serbien. Länderna har en lång rad samarbetsavtal, och det politiska stödet får alltså Xi på köpet, som vi hörde här. Ett klockrent exempel på just den där byteshandeln som Malin Aut precis berättade om.
Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Jag tänkte att du ska få hjälpa mig att knyta ihop säcken i det här avsnittet, och vi ska försöka se in i framtiden.
Vi försöker.
Att göra den här framtidsprognoser eller framtidsspaningar är ju väldigt svårt.
Också med hjälp av Oskar Almén, som vi hörde tidigare, som jobbar på Totalförsvarets forskningsinstitut. Alltså, vad talar för eller emot att Xi kommer lyckas genomdriva sina visioner för Kina och för världen?
Vi har gjort ett grundscenario där vi egentligen utgår från att det mesta kommer att fortsätta i samma riktning som vi ser nu.
Kina kommer att fortsätta med att fördjupa sina relationer med Ryssland och med länder i globala syd, spår han. Men samtidigt så finns det en hel del osäkerhetsfaktorer som skulle kunna sätta käppar i hjulet för det där projektet.
Vi identifierar ett antal om kullkastare då, för att det kommer ju hända saker.
Almen kallar det kullkastare, alltså saker som kan förändra spelplanen rejält, ändra åt ena eller andra hållet. Till exempel att Kina inte kommer ur sin ekonomiska kris, eller om Kina skulle invadera Taiwan. Och en utveckling som skulle kunna gynna Kinas ambitioner, det är att USA lämnar världskenan ännu mer än man gjort hittills.
Det öppnar upp väldigt mycket för Kina att fylla den platsen som USA lämnar. Så framförallt i det man kallar globala syd, då, om USA lämnar väldigt många positioner där, så skulle Kina och Xi Jinping kunna komma in då och ta en större roll där och öka sitt inflytande i de här området. Och det ökar ju Kinas inflytande på väldigt många olika plan.
Så sammanfattningsvis, Hanna, så säger Almen att det är inte helt enkelt att gissa exakt vad som kommer att hända, alltså hur Xi kommer lyckas, eftersom det finns så många parametrar som påverkar Kinas roll. Men när du tittar framåt, vilken utmaning ser du som är störst för Xi Jinping?
Ja, om man börjar med så har ju tiden gått. Xi Jinping är inte ung längre och världen har förändrats sen han gick över de där torra kullarna i Shaanxi. Och framförallt så har Kina förändrats väldigt mycket sen dess. Det finns inte samma resurser som det fanns. Till exempel har befolkningen börjat minska stadigt. Mm. Och det är någonting som vi absolut inte har sett i Kinas moderna tillväxthistoria, vad som händer då. Sen har ju Kinas ekosystem också degraderats i takt med den här häftiga industrialiseringen som har skapat välståndet som kommunistpartiet och Xi har ridit på. Och det skapar också andra förutsättningar. Det finns ju tillgångar i det här också. Kina har satsat väldigt mycket på forskning, utveckling och hoppas naturligtvis att kunna effektivisera sig ur den här demografiska och miljöknipan som man har. Men det är ju naturligtvis osäkert hur det kommer gå. Det beror mycket på hur det går i omvärlden också, om Kina kommer fortsätta sälja. Vilket ju ifrågasätts när USA för en politik där man visar att man kan riva upp gamla samarbeten, man kan använda tullar och man kan använda olika säkerhetsargument för att inte handla med Kina. Mm. Därför att Kina har blivit en sån stark rival. Och det är också nytt.
En sak som är viktig i sammanhanget som du också nämnde, Hanna, det är ju hans ålder. Han är 71 år gammal nu. Hur länge kommer han vilja sitta kvar vid makten, tror du?
Jag tror inte det är så stor fråga om vilja sitta kvar, utan att han har skapat en situation där det just nu inte ser ut att finnas några alternativ.
Det där är intressant, för när vi pratade med Oskar Almén på FOI om det där så sa han att han tror också att Xi kommer jobba in i kaklet för att det skulle vara farligt för honom att inte längre vara Kinas ledare.
När man har koncentrerat all makt till sig själv så riskerar den att användas mot en sen. Han har ju skapat väldigt mycket fiender under sin tid. Då.
Diktatorns dilemma.
Det är ju inte en slump att Xi Jinping har byggt den typ av övervakningssystem som finns i Kina i och med att han har skaffat sig så många fiender och han är medveten om att han har så många fiender. Du har ju ett övervakningssystem när det gäller bara avlyssning och övervakning av medborgarna, men även av partiet i sig själv. Då. Så att det är ju i princip omöjligt för någon inom partiet att på något sätt organisera någon typ av motstånd mot Xi Jinping.
Och det där gör att det idag inte finns någon självklar tronföljare enligt Almén, utan snarare så skulle det bli ett maktvakuum efter Xi den dagen han dör. Och när det inte finns en tydlig arvtagare så öppnar det upp för strid.
Maktkamp, och den maktkampen kan riskera att bli väldigt brutal.
En brutal maktkamp. Hanna Sahlberg, Xi har lite, vad ska man säga, målat in sig i ett hörn.
Jo, det Xi har gjort är ju att ta Kina bort ifrån den planerade successionens väg, den väg som Kina slog in på, som partiet slog in på efter Maos helt orimliga politik som orsakade landet sån stor mänsklig och materiell skada, så att man ville avlägsna sig från det och försäkra sig mot att det här skulle inte hända igen. På det sättet har ju Xi Jinping raderat de senaste decenniernas politisk historia, och vi kan verkligen inte se framför oss vad som skulle hända den dagen som han faller ifrån. Men man kan ju titta på det lite närmare och tänka att dels handlar det om när han faller ifrån. Om han sitter kvar vid makten tills han blir mycket, mycket, mycket gammal, då har det sannoliken utkristalliserat sig på ett bättre sätt än nu. Mm. Men om han skulle falla ifrån plötsligt så skulle det sannolikt leda till en maktkamp inom partiet. Men vi måste också gardera oss. Vi vet inte mycket om vad partiet gör internt. De håller allt de gör vad gäller succession väldigt hemligt.
Mm.
Och den här familjen som jag pratade med i Toronto, om du kommer ihåg,
just det.
De är pessimistiska om Kinas framtid. Inte ens om samhället skulle öppnas efter Xi skulle de känna tillit att någonsin återvända.
Det kommer inte hända, ropar Xin snabbt.
我们就一群人在讨论，如果有一天中国民主化了，你们会不会回去？
När presidenten i Sydkorea nyligen blev ställd inför riksrätt och folk började dansa utanför parlamentet, satt jag med några vänner och började diskutera om Kina skulle bli demokratiskt. Men tänk bara, sa vi, på vad som hände de som återvände 1949 för att grunda det nya Kina och sen blev dödade 10 år senare, säger hon. Sin menar att det här inte är ett problem som går att lösa. Även om Xi Jinping skulle dö imorgon, säger hon, så efter att alla firat färdigt skulle kommunistpartiet finnas kvar, och om kommunistpartiet skulle falla, hur kan man då vara säker på att det skulle bli ett bra land och inte bara komma ett nytt kommunistparti? Jag var säker på att jag aldrig skulle återvända, säger Xin.
Och med de orden är konflikt slut. Reportrar var de före detta Kina-korrespondenterna Björn Djurberg och Hanna Salberg. Och den nuvarande Kina-korrespondenten för Sveriges Radio, Moa Kärnstrand. Producerade gjorde Therese Rosenvinge. Tekniker Emilia Ström. Mitt namn är Fernando Arias.
Den europeiska ytterhögern slöt upp bakom Donald Trump.
Man vill ju ha någon ny form av västerländsk civilisation.
Men den amerikanska presidenten visade sig ha tröttnat på Europa och tog istället ett kliv närmare Putins Ryssland.
Trump är impopulär i Frankrike.
Vad innebär det här för alla som hoppades på ett europeiskt svar på MAGA?
Uppdelning i olika läger.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Här är Ekot med Tina Flodin. Och först om att journalisten Joakim Medin som greps i Turkiet i torsdags är högsta prioritet för regeringen som nu jobbar mycket intensivt för att få hem honom. Det säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
UD har ju varit i kontakt med både anhöriga och arbetsgivare i Sverige för att få mer information men också ge mer information. Generalkonsulatet i Istanbul håller kontakt både med Joakim Medin och med hans juridiska ombud och har också kontakt med lokala myndigheter. Och nu begär ju också generalkonsulatet att få konsulat tillträde så att man alltså kan besöka Joakim Medin.
Den svenska journalisten greps på flygplatsen i Istanbul i veckan. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling och för att ha förolämpat presidenten, enligt det turkiska presidentkansliet. Men när Maria Malmö Stenegard i veckan träffade den turkiska utrikesministern kom Joakim Medins fall och hur viktigt det är för regeringen att tas upp, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter här Ellen Rosqvist. En man i 30-årsåldern som hittades skadad i Norrköping tidigare idag har dött, det meddelar polisen. Det var för några timmar sedan som polisen fick in ett larm och därefter hittade mannen som fördes till sjukhus med ambulans. Ingen har gripits. Platsen är avspärrad och polisen hör nu vittnen och händelsen utreds som mord. SMHI har utfärdat en varning för gräsbränder från imorgon för stora delar av landet. Framförallt är risken för gräsbränder stor i snöfria områden som Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland. Enligt SMHI så är ett högtryck på väg in och det kommer att bli uppemot 20 grader i syd- och mellansverige i mitten av veckan. Skådespelaren Richard Chamberlain är död. Här hör vi signaturmelodin från tv-serien Törnfåglarna, En stor och populär serie från 80-talet. Och huvudrollen den spelades av Richard Chamberlain. Han hade också huvudrollen som John Blackthorpe i serien Shogun. Han gick bort igår, skriver Variety. Richard Chamberlain blev 90 år.
P1, Sveriges Radio.
Söndag kväll efter 8 ska det här i kanalen handla om binamn. Det är smek- eller öknamn. Och de finns inom alla samhällsgrupper, klasser och kön, men kan skilja sig åt. Och i det här fördjupar sig Kalle Lind tillsammans med sin gäst Linnea Gustafsson i kvällens avsnitt av
Snedtänk.
P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar. Ni lyssnar på podden Snedtänkt. Podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Just det är så jag brukar säga inledningsvis. Jag sitter i Halmstad på högskolan. Ni har väl inget universitet än, va? Nej. När kommer ni att få det, tror du?
Ja, det är ju inte jag som får bestämma det.
Nej, i så fall hade ni ju redan haft det.
I så fall hade vi redan haft det. Ja.
Men om du vågar dig på att titta i kristallkulan, kommer det att ske inom vår levnad?
Ja, det beror på hur länge man har tänkt leva.
Det har varit mycket akademiskt svar. Linnea Gustafsson heter du hur som helst. Vem är du? Vad gör du?
Jag är professor i svenska språket och jag forskar allra mest om namn.
Och det är jättebra, för att det var det jag tänkte vi skulle prata om. Mm. Och särskilt som ett specifikt område inom kategorin namn. Ök- och smeknamn, som jag har förstått att det finns ett paraplybegrepp för.
Ja, binamn brukar man kalla det. Och det är väldigt bra om man inte vet om det är ett öknamn eller ett smeknamn.
Och binamn, det är då de namn som inte står i passet, men som man ändå kallas?
Ja.
Jag ser framför mig att det finns olika kulturer som kanske kan vara liksom klassbetingade eller arbetsplatsbetingade eller hobbybetingade, där smeknamn är särskilt förekommande eller har det som en särskild karaktär. Mitt intryck är att smeknamn förekommer längs hela klassskalan, men har lite olika ursprung.
Absolut, smeknamn förekommer oavsett klass, oavsett kön. Jag är inte säker på att de är så olika, men allra först skulle jag kanske vilja säga att de är ganska svåra att få tag på eftersom de inte finns just i officiella dokument och register.
Ja, vad har du då för källor? Alltså, du får göra personintervjuer eller?
Ja, det är intervjuer och enkäter i kombination som jag har använt. Men alltså, det finns ju olika typer av register man kan ha använt. Till exempel alltså när man har register över regementen. Det finns från första hälften av 1900-talet. Och där står det ofta smeknamn också.
Jaha.
Eller öknamn.
På de inskrivna rekryterna?
Ja,
alltså,
det är ju tidigare forskare som har...
Mandel Karlsson, han kallar sig det civila för.
Ja, nej, det var väl troligtvis vad han kallades för smeknamn där.
Jaha, okej.
Okay. Så det är tidigare forskare som har gjort på det viset. Men nu för tiden så tror jag inte man skulle kunna göra så rent etiskt. För alla de här namnen, man vet ju inte om det är smeknamn eller öknamn. Och dessutom, som lök på laxen, så är smeknamn väldigt individuella. De är individualiserande på ett helt annat sätt än till exempel personnamn. Jag menar, det finns ju många som heter Karl. Vilket gör att det skulle vara lättare att komma undan med att en Karl utav alla de här som heter Karl i Sverige har gjort i ditten eller datten. Men kallas man någonting väldigt specifikt, så vet man vem det är.
Just det, så Skittekalle eller så här. Ja. Det är ju plötsligt, det är väldigt många andra Karl som försvinner.
Ja.
Mm. Ja, jag förstår principen. Men kan vi titta på generellt om hur smeknamn respektive öknamn uppstår?
Vi kan ju börja med åldern. Smeknamn tillkommer ju från att ett barn föds. Och det kanske, ja, det är väldigt många som får ett smeknamn i barndomsfamiljen eller barndomssläkten. Och sen tillkommer det fortfarande namn när man går upp i skolåldern, mellanstadiet, kanske högstadiet. Men redan i 20-årsåldern så börjar det gå ner med nya smeknamn. De smeknamn som man liksom inte har fått när man når fullt vuxen ålder, de får man troligtvis inte. Så man ska vara lite rädd om sina smeknamn.
Ja, det är ju precis. Då är det just smeknamnen vi pratar om.
Ja.
Man kan kanske liksom komplicera det där lite grann. Om man tänker sig, det fanns han finns ju fortfarande en ung, hungrig kriminolog på 70-talet som heter Leif Persson. Som bestämde sig för att Leif Persson, det var alldeles för generiskt. Och då la han till sina initialer för Gustav Willy. Mm. Och sen så när han debuterade som romanförfattare från och med då, om inte tidigare, så hette han då Leif G.V. Persson.
Mm.
Och idag så kallar ju vi, svenska folket, honom G.V.
Sveriges Sherlock, vem är det? Börja på G och sluta på V. En dag skrev vad som Leif G.V.
Och det är ju egentligen inte ett smeknamn som varken, alltså han har ju inte gett sig det som smeknamn, och jag tror inte den intima kretsen heller
kallar honom
gjorde,
för det.
Jag vet inte vad hans fru kallar honom.
Men, nej, vi kanske inte ska veta det heller.
Jag tänker efter, det har jag väldigt gärna vetat. Men det kanske kommer att vara för dolt för oss. Men då, och då är frågan, det namnet vi, allmänheten, offentligheten har för en av våra mest överraskande kändisar kanske, på ett sätt. Är det ett smeknamn? Det är det ju.
Alltså,
det är ett binamn. Fast det är också ett dopnamn. Fast det är det ju inte heller, för det är en initial.
Alltså, man skulle väl kunna kategorisera in det under binamn. Där hamnar väl allt möjligt kanske. Men jag tror att just det verkar som att just det har tillkommit för att det ska vara